Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Ja, då säger jag mycket välkommen till dels Mitt Partille och framförallt till Vivi Kalern. Hon sitter alldeles jämte mig här. Det är för sen din ära att få se dig här och få pratstund.
Och det är en ära att få komma hit. Jag var ju ett tag sedan jag lämnade Partille, men jag är ju ofta här.
Ja, det var väl lite det vi skulle hålla på att återupprätta det här. Att det står ju av givna själv väldigt mycket om dig. Du är ju välkänd och internationellt översatt och allt det här. Men Partille har liksom lite grann försvunnit, tycker vi, i, ska vi kalla för biografin?
Ja,
eller
det är ju inte alls bra.
Nej, och då tänkte vi att lite reparation, ja, av
absolut,
av detta. Jag skulle sagt, jag hade en tanke så här, om jag plötsligt demaskerar mig och blev Lasse Holmqvist och säger, titta ut här på parkeringen. Här står, du vänder om, men just, ja, och du ser du, där står de, hord med folk. Det är kollegor och det är gamla män och allt. Och de är på väg, så här, vad skulle du tycka om det? Skulle du fråga efter bakvägen eller skulle du säga, hallå, kom in.
Ja, eller jag skulle nog snarare gå ut till dem då.
Du tänkte att de får inte plats.
Nej, så som du beskriver det. Jag förstod inte att det handlar om mig först. Men jag inser det.
Jag tänkte just
ja, men det är klart att när man har familj och bor i Partille, så blir det ju, i och med att barnen går i skolor och för övrigt rör sig. Min son till exempel spelar Partille IF, min dotter Maria spelade basket, så det var ett högen. Men allting är ju väldigt, om man är en familj så kommer man ju in i alla möjliga världar. Och sen min äldste son som tyvärr är borta, han bodde uppe i Furulund på ett gruppboende där som var väldigt fint, det bästa stället han hade. Så jag har många anknytningar.
Det var, vilken period var ni boende så här i?
Ja, alltså Olle Sundvall och jag, vi gifte oss 70 och vi bodde på Sankt Paulgatan i östra Göteborg i Lunden. Och sen föddes Maria på hösten 72. Och då ville vi gärna, ja, vi ville till Partille helt enkelt. Olle var uppvuxen i Fräntorp och jag i Örgryte. Och vi ville gärna bo närmare naturen och vi tyckte mycket om Partille och var ofta här och titta och promenera i Onsered och sådär. Så när Maria var ett år så köpte vi ett radhus i Läxby. Där högst upp vid skogen, Plintvägen, Nättergatan. Det är väldigt fina radhus. De är, alltså det är som att bo i fyra våningar. Så, och väldigt fina. Och där bodde vi. Där föddes då vår son, 81, Staffan. Och sedan så, när vi har bott där i 12 år, så tittar vi på ett hus i Mellby. En villa. Enplansvilla. Och så, ovanför Målericentralen, om det är bekant, en gatan i Datures väg. Och där bodde vi då ända till 94. Och sen flyttade Staffan och jag. Och då flyttade vi ner till där Uno X låg vid station. Byggdes det nya hus. Och då flyttade vi dit. Och sen flyttade vi till Göteborg. Men Olle bor kvar i huset.
Så det är ett antal år som givetvis har gjort dig till den Partille, har gjort dig till den kända, sägs det väl så, va?
Ja, men alltså jag tycker Partille innehåller så mycket, och dessa spännande tre avdelningar, om man säger så, med Sävedalen och med de båda Jonsered och så är det liksom det centrala Partille där med Mellby och Läxby och Paradiset. Och det är så olika karaktär. Det är jättekul. Och jag fick ett stipendium faktiskt när jag var rätt ny författare. Ja, i alla fall var det på slutet av 70-talet. Mm. Så fick jag ett stipendium, kulturstipendium från Partille kommun. Jag blev fantastiskt rörd och glad. Och det var 10 000, det var ju mycket på den tiden. Så då tog jag tjänstledigt från Aftonbladet där jag arbetade som journalist. Det låg på Hisingen då. Då tog jag tjänstledigt en period och så pratade jag med dem på Jonsereds herrgård. Alltså... Ja, släktingar till familjen Gibson, men även de som har drivit fabriken och är där nu och så vidare. Och så fick jag ett rum på fabriken, för jag bestämde mig för att stipendiet skulle gå till att skriva om någonting som utspelat sig i Partille. Och då skrev jag en bok som heter Beata och silverträden, som kom ut då, om den kom ut 79 kanske, eller något sånt. Det var ju väldigt roligt för mig att prata med äldre människor. Och många i Jonsered på den tiden, äldre, de pratade någon slags västgötska. De pratade inte göteborgska. Nej, det var hur roligt som helst. Men det var ju, det är ju så vackert. Det är det övriga delar av Partille också. Men just där Jonsered är ju så speciell. Det finns ju inte bruksmiljö så långt söderut i Sverige för övrigt. Mm. Och där att stå där på den... där aspen mynnar ut söderut och man ser bävrar och man ser laxar hoppa och ja, det är fantastiskt. Ja,
Säveån är liksom känt för det numera, ja. Att det finns både det ena och det andra. Ja. Så. Vi tänkte att vi skulle spela din första önskelåt här, Vivica. Och då går vi nästan tillbaka lite grann till din ungdom, för det var Chris Barber, så den typen av musik som du hörde när du var riktigt ung.
Ja,
tonåring.
När jag gick i flickskola, Nyalmentar inne i Vasastan, och även senare när jag gick på gymnasiet på Flickläroverket, det som nu är artisten, så var det folk i min ålder, vi älskade Dixieland. Mm. Och många av oss gjorde det fortfarande. Det är många band som är aktiva. Och stommen i dem är ju ofta 40-talister.
Så är det.
Det är färbröderna som spelar fortfarande.
Ja, detta var den första EP:n jag köpte. Mm.
Kommer den här. Ja, det där var Vivica Lernes första önskelåt här i den här programmet Mitt Partille, där vi har som Vivica Lern som gäst. Och det här var sånt du lyssnade på när du var lite tonåring. Lite tonåring, ja, du var tonåring. Men jag tänker på det också, för du är något äldre än vad jag är. Men jag som tonåring, eller som gick på gymnasiet, vi var ofta i Överås, på Överårsgatan. Och där hade man sådana hembygdsgårdar där de spelade tradjas.
Ja, ja.
Och det är alltid lite förvånande att vi ändå som så vill jag säga, i den åldern gillade det. Men det gjorde vi. Det var så, man lyssnade mycket på det, dansade till det och så. Mm.
Ja, det var en sån tradition. Och så spelades det på skoldanserna på läroverken i Göteborg i alla fall. Mm. Så spelades det, ja, i Stockholm också, så spelades det tradjas helt enkelt. Och det var ju band, man kände ju alla banden. Och...
Det är god dansmusik dessutom. Så.
Ja,
och man fick hålla i varandra. Så,
man ja,
så.
Men man kan dansa ensam också. Ja, det gör jag varje morgon.
Ja, det gör det.
Mina barnbarn, när de bevittnade, så håller de på att skratta ihjäl sig.
Ja. Ja, men det är stoffig musik.
De inte liksom går och gömmer sig, utan de tar del av detta. Och,
ja, visst. Ja, och, ja. Man hoppas ju att det ska smitta av sig.
Ja, det, och instrumentalt var ju också på den tiden innan Beatlesarna kom framförallt, och så var det ju Shadows och ja, Spotnik. Så, och det var mycket så på skoldanser.
Men det kan ju att när jag var 63, när jag var sommarvikarie, efter student så var jag sommarvikarie på GP. Och då uppträdde Beatles för första gången i Sverige. nämligen på Lorensberg cirkus som inte finns kvar.
Mm.
Och då, på den tiden på redaktionerna, så samlades man klockan 12 på morgontidningen alltså. Och så satt redaktionssekreteraren, han delade ut olika uppdrag. Och då hade visst alla att de här Beatles var långt hår och var jobbiga. Så att då fick jag gå som var yngst, för ingen ville gå. Och då var förband, var Trio med Bumba.
Ja, just.
Och Jerry Williams.
Jag såg dem, inte då?
Jo, jag såg dem på Lorensberg och han var med. Vi tyckte han var jätteäcklig för han hade fett i håret och så. Så vi kastade en banan på honom. Men jag har ändrat mig efteråt.
Ja.
Men just då när man så att säga, var Beatles, var ju, de var en annan typ av musik, ja, så att säga, än Jerry Williams då på den tiden. Ja.
Alltså det var väl antagligen under Jerry Williams uppträdande då, men jag stod på andra sidan huset mot var publiken går in. Och så klättrade jag upp på en stubbe, för då hade de sin loge där. De hade samma loge alla fyra. Så de hängde där i fönstret, alla utom John Lennon, han låg på en säng. Men de andra tre pratade jag väldigt mycket med.
Ja. Du, jag ska faktiskt hoppa jättestort här igen. Och, hur var du som barn? Tänkte på, hade du... Jag tänkte på så som det blev. Var du duktig på uppsatser? Och vad var du för sort? Var du blyg? Och kommer du ihåg hur det
var? Det är verkligt att du frågar just det, för att jag har hållit på i 2 år med en bok som handlar om mitt liv från 0 till 17 år. Den ska komma i april nu. Den heter Sladdisen, eftersom jag är en sladdis i syskonskaran. Den pratsamma ensamvargen är underrubriken.
Aha.
Det säger kanske en del. Jag växte upp då i Örgryte på Delsjövägen 21. Så jag hörde till böskolan, men jag fick inte gå där eftersom min stora syster hade gått där. Min pappa jobbade på Handelstidningen som ju var känd för Torgny Segerstedts kamp mot Hitler. Och på böskolan så förekom det nazist bland lärarna. Så jag fick inte gå där, utan jag fick gå i den nybyggda Kära Lundskolan. Som ligger ju, ja, det vet väl de flesta var den ligger, den röda tegelbyggnaden. Den var helt ny då, 51 var det, när jag var 7 år. Och sen, jag kunde läsa och skriva och räkna, så jag fick hoppa över första klass. Vilket gjorde då att mina klasskamrater var dubbelt så långa som jag, och pojkarna var livsfarliga. Flickorna fnissade. Ja. Nej, jag höll mig mycket för mig själv. Och det gör jag fortfarande. Utom alltså mina barn och barnbarn och så förstås.
Hur är det med offentligheten och hantera den? Är det nöjsamt eller ett nöd och tvungen i din kändisskap?
Jag har inte haft många stora problem. Tvärtom, de flesta är ju så otroligt vänliga och tacksamma, så att jag blir rent generad. Och ibland säger de något som jag går och tänker på i flera dagar. Det hände mig när jag skulle gå till Partillebussen just en annan dag. Så Bagaregården, så kom det fram en dam till mig och så berättade hon att när hon och familjen för många år sedan var ute och seglade, så läste hon för, om det var 7-åringen, en bok om Eddie som jag har skrivit. Jag har skrivit många böcker om Eddie. Och motvilligt hade tonåringen följt med också på seglatsen, en 16-åring som låg och surade i förpiken. Och så hörde han tydligen när hon läste Eddie för småsyskonet. Och då, så plötsligt hörde hon från förpiken, högre! Sådana saker är ju så underbara.
Ja,
sen händer det ju förstås att folk gnäller också, men det är inte ofta, verkligen inte.
Nej,
men en sak som hände mig i Stockholm, det har faktiskt hänt 2 gånger, men det var ingen som tror på. Jag åkte tunnelbana i Stockholm, och då så säger då en av passagerarna som jag stod och höll i en stolp på, så satt jag in en man där och så sa han, nej, inte du i Göteborg? Nej, jag står här på tunnelbanetåget. Jättekonstigt.
Det borde vara uppenbart, ja.
Ja. Ja. Vi ser ju dig, Vivica, som Partillebo. Du har varit här länge. Ja. Och den här killen som kommer nu i din nästa låt, han ser vi också lite som Partillebo. Fast det är kanske lite mer osäkert. Jag vet inte hur länge han har bott här. Men...
Du tänker på Timo?
Timo, ja.
Jag vet bara att han har gått i Läxbyskolan.
Men Timo Räisänen i alla fall och Lyckliga gatan. Timo Räisänen som gjorde sin egen version då av Anna-Lena Löfgrens Lyckliga gatan. Ja.
Det är så lustigt för att jag ibland så är Timo Räisänen vikarie för Morgan Larsson i ett program i Sveriges Radio som jag är med på söndagsmorgnar. Och när Morgan har varit borta så blev jag istället sidekick åt Timo som jag inte kände. Men då så sa han, ja men jag glömmer aldrig dig, för han var med i Partille. Det var ett jubileum som Partille musikskola hade och då var han med och framträdde. Och då hade jag liksom spontan applåderat. Jag var konferensé så hade jag applåderat åt honom och det var efter ett solo där.
Jo, vi just det, knytningarna till Partille, vi konstaterar bokskrivandet. Du hade kom ut första boken 75.
75, ja. Ja. Då bodde vi i Läxby.
Ja, och det är väldigt viktigt att konstatera.
Ja, men det är väl klart.
Och sen ett antal år. Men du sa att du hade försökt innan. Vad var det som gjorde att tror du lossnade i...
Ja, det var inte så att det lossnade för mig. Det lossnade till hela tiden, men det kanske med facit i hand så är det väl bra att träna en del innan den bok verkligen kom ut. Jag skrev till exempel en bok som heter, då var jag 14 eller något när den var färdig, 36 lopphopp till Paris. Och min pappa Hubert Lern var inte bara journalist utan tecknare och illustrerat den. Och vansinnigt fint tyckte vi. Mm. Och den skickade jag runt till alla förlag. På den tiden skickade man ju en manusbunt i ett kuvert. Så fick man vänta något halvår och så svarade de med ett tryckt kort. Alltså vi tycker inte att den passar i vår utgivning. Och till slut så jag tänkte jag ska inte skicka den till det där förlaget som har flick- och pojkböcker med gröna och röda ryggar. För det tyckte jag var under min intellektuella nivå.
Det var Wahlström.
Ja, ja. B. Wahlström. Men till slut gjorde jag det. Det var det sista gången jag skickade den. Då hade den varit på det tuffsiga manuset varit på 12 ställen. Då stod det så här. Vi vill inte använda den därför att ämnet är för vanligt. Det handlar alltså om en älg och en loppar snigel som åker charterresa till Paris.
Ja, men det förstår man ju för det läser man i varje bok. Ja, det var ju också en härlig motivering.
Ja, men det gäller inte ju upp. Alltså på Lillegårdsskolan när min dotter gick där så satte vi, och där gick ju min son sen också, där satte vi upp en revy som var jätterolig. Lärare och elever. Och så jag då.
Förstås.
Ja, det var jättekul.
Då skrev du också och agerade dessutom.
Lite regi körde jag med det, men nej, jag agerade inte.
Nej, det är inte här. Det har inte lockat så att du...
Men det fanns en musiklärare där som hette Pedro Massot som var liksom en riktig inspiratör. Han brukade, när eleverna åt i Bamba så brukade han gå dit och spela piano för dem. Alltså sådana initiativ tycker jag är kanon.
Men det här med just med att agera och du skriver och uttrycker det, men det med att agera så där fysiskt om man säger skådespel eller så, det är inte
Nej, men jag är ju eller har varit väldigt mycket ute på olika scener och berättat om mina böcker och läst. Och senast november så var jag på spanska sydkusten från Girola, och då uppträdde jag för de svenskarna som är där. Och så. Då läser jag och berättar och sånt. Jag har tyckt att det är jätteroligt. Jag har varit förresten i Ärtklubben.
Heter ja, just det.
Ja, där har jag varit och pratat i Folkets hus här i Partille.
Ja, precis. Ja.
I Sävedalens Folkets hus.
Ja, just det.
Ett gänget, ja.
Ja, just det. Det var jätterolig publik. Sånt har jag gjort mycket.
Men det är den man säger så med, jag tänker just det där med revy, att kanske klutsa lite och agera så där.
Nej, jag kan inte ut
det. Nej, det jag blir inte, men just att, för då är även detta med tecknandet, men du har ju uttrycker dig, om vi nu säger att inte musiken i den bemärkelsen att du sjunger och spelar, men då tecknar gör du ju.
Och det är roligt att göra många saker. Nu kommer på plötsligt att jag skrev böcker om en flicka som heter Mimmi. Då använde jag Bergsbo förskola som inne i mitt huvud, där min dotter Maria gick då. Och då skrev jag skrev ganska många böcker om Mimmi. Hon kom före Eddie alltså. Och då så skrev jag en bok som också blev tv-serie, och den går fortfarande, Mimmi och kexfabriken. Och då fick jag, det var regissören som bestämde, då fick jag spela guide i kexfabriken. Och uniform och allting. Ja, jätteroligt. Men det var ingångs...
Det var okej. Okay. Jag förstår, du målar också.
Ja, det gör jag.
Och som jag har förstått...
Amatörmässigt.
Ja, i och för sig, men att du har, det är någonting som tar mer, du ägnar dig mer tid åt allt eftersom.
Ja, det gör jag, och har gått på många kurser. Och det var just i Partille, gick jag på en oljemålningskurs på kvällarna i Portella. Olle, som jag då var gift med, han är väldigt travintresserad, och framförallt då så skrev han om Åbytravet när vi bodde på Riddarturens väg. Och då tänkte jag att jag skulle överraska honom med en julklapp föreställande en travhäst som han och hans bröder ägde. Så att jag kämpade ju med denna travhäst på varenda målerilektion. Och så blev den klar och den torkade och allting. Och jag får säga att den var rätt bra. Så fick... Olle den, och så han hängde upp den ovanför sitt arbetsbord. Det var ju rörande i arbetsrummet. Sen kom min pappa, som alltså har gått på Valand och är konstnär, var konstnär vid sidan av journalist och tidningstecknare, fick syn på denna häst. Och så sa han, denna strakbynta travhäst borde omedelbart skickas till slakt. Jag tycker det är jätteroligt. Och jag har gått på målarkurser senare, och då sitter man ju ofta i en ring i Älvsborg till exempel, eller Järntorget. Jag har gått på många ställen. Då sitter man i ring i början och alla är blyg, och då ska man berätta något om sig själv. Och då berättar jag detta som jag tycker är så hejdlöst roligt. Men då alla damerna på akvarellkurserna, de börjar nästan gråta. Och så förfärligt, säger de. Så man, det är olika med humor.
Ja.
Men du var väldigt inspirerad av din far.
Ja, det
här med att bli journalist och skriva och så.
Och min far var väldigt inspirerad av min mor, som också hade gått flera konstskolor, men valde att vara hemmafru då sen. Och att hon var i stort sett allt för honom. Hon hade en fantastisk fantasi. Så fort hon bara varit hos Gustafssons pizzeriaffär, så kunde hon berätta de mest hejdlösa äventyr som hon hade varit med om. Så.
Just det, vad kan tänkas att du har... Ja, man behöver inte fråga mig, jag håller på att säga, men det måste ju rimligtvis vara lite spill över på dig.
Vi hade en sån uppfostran också som jag är väldigt glad för idag. Min syster och jag vet, det uppmuntrades väldigt mycket om man kunde berätta någon bra historia.
Apropå det här med måleri, något du tänker på att du ska vid tillfälle ställa ut? Eller är du rädd för den strakbenta?
Jag är inte rädd ett enda dugg. Jag har ju illustrerat flera av mina böcker, väldigt grann, småteckningar och så. Nej, men det är ingen poäng. Alltså det skriva är mitt jobb. Redan när jag är ute och pratar, det är jag ju amatör, men en ödmjuk amatör. Men måla, det gör jag nästan för min egen skull. Vi tecknade oerhört mycket när jag växte upp. Min pappa och jag brukade gå ut på sommaren på Tjörn i hagar och sådär och rita av. Och när jag var journalist så ritade jag ofta av vad som hände istället för att anteckna.
Jaha, ja.
Vi ska ta och en låt, tror jag. Då är det... Vi har någon som du har jobbat ihop med. Thomas
är det Thomas?
Ja, Thomas från Brömsen. Och så är det faktiskt också Sonja Hedenbratt som framför på samma scen som dig.
Ja, jag tycker Thomas är ju väldigt duktig på klarinett också.
Mm. Då tar vi den.
När jag var riktigt liten, då var jag inte stor. För jag fick plats i ficken på min storebror. När han gick på skoldans för att ragga tjejer fick jag följa med och kolla läget som han säger. Och brorsan fick syn på en jättesnygg tös, men i ficken var det dammigt så jag bara nös. Så brorsan han kom av sig och blev jättenervös. Och tjejen hon tittade så underligt på hon, vände på klacken och gick därifrån. Var är alla tjejer? Det här det liknar pesten. Då fick jag se att de stod framme vid orkestern.
Liga tider.
Ja, när vi två har stycken legender.
Ja, det kan man säga. Från var? Tid alltså, tänkte jag. Har du någon koll på det?
Inget år. Nej. Inget årtal på den.
Alltså den är nog från 90-talet, tror jag.
Ja.
Både Sonja och Astrid Lindgren. Och om jag nu ska skryta lite, och Thomas von Brömsen har varit hemma hos mig i Partille, fast de inte själva bodde där.
Om vi knyter mer så att säga dig till Partille, så var det, läste jag, att det var faktiskt det här att du fick ett stipendium av Partille bokhandel som gjorde att du fick åka till Frankrike, och det var liksom signalen för dig att gå ifrån barnböcker till vuxenböcker, var det så?
Ja, 1994 fick jag ett fantastiskt stipendium från Partille bokhandel som startades och drevs av Gunilla Eriksson i Paradiset och Margareta von Geijer i Sävedalen i många år. Före detta lärare, de var helt otroliga och det var ju en fantastisk bokhandel. Ja, och de hade varje år ett stipendium de delade ut och jag fick det första. Och detta var... Ja, det var så otroligt generöst, för man fick bo 2 månader i Grès-sur-Loire som ligger söder om Paris. Ett författarstipendium alltså. Där, jag vet inte om ni har hört talas om det, för det är Göteborg som äger och driver detta. Men det är alltså ett ställe där Carl Larsson och August Strindberg och Carl Nordström verkade. Ja. Och det är flera hus, Svenska Akademin hade en lägenhet och Göteborgs stad hade en och så vidare. Och där var jag i 2 månader och både mina yngsta barn Maria och Staffan hälsade på mig där nere, och annars så tänkte jag ska skriva eftersom jag brukar skriva. Och då skulle jag skriva en barnbok hade jag tänkt. Men det fanns ju inga byn i den här byn. Inte en barn såg jag utom mina egna. Så det blev lite... Ja. Och så växte det solrosor runt om. Och då hittade jag på en 50-årig kvinnlig fotograf från Göteborg och en före detta cirkusartist som hade bott också på Apslätten i Göteborg. Och det blev då för det var så fantastiskt med solrosorna runt denna byn. Så, och det gick inte att skriva någon barnbok. Jag fick inte ihop det. Men jag tänkte inte vidare på det. Men sen när jag kom hem så ringde en förläggare och frågade om jag ville vara med i en bok om Göteborg. Och detta var på ett annat förlag då, på ett Bonnierförlag. Och det så sa nej, absolut inte, gud vad tråkigt. Däremot kan jag tänka mig att skriva en roman. Och där hade jag skrivit alltså 40 barnböcker. Så det var ingen som... Så jag satt på tåget i Stockholm nästa dag och berättade om den här idén. Och så att min första vuxenbok... Det var Så länge solrosorna blommar som kom då.
Ja, jag noterar, läste ett sammandrag så där av tidigare intervjuer och så, att när du beskriver byn befolkades dels av fredliga alkoholister, dels av ilskna förmögna änkor från Paris.
Ja, med pudlar.
Och det inte var något, det var inget direkt barnbokläge.
Nej, det var inte, så. Vi blev mycket överraskade.
Ja, det ser man. Det, ja,
Men då hade du i 20 år skrivit barnböcker, ja. Mängd. Och,
ja.
Men hade inte tanken dykt upp innan? Eller var
nej,
det?
Faktiskt inte. Då var jag alltså 50. Mm. Det var det året jag fyllde 50.
För jag tänker, när man ser i din, ska jag kalla för producerande skrivande, så du har ju dels, ja, du nämnde ju tidigare här, kunnat fånga barns intresse och också beskrivit det här att det, mm. då handlar det om att det får ju inte bli, ja, det får inte bli tråkigt, för då lägger barn av, de är inte tvungna, medan du säger att vuxna kan ju läsa många tråkiga böcker som helst bara för att liksom,
för att de har haft något i bordet på en fest
typ, som, så, ja. Sådär då. Men hur har du, var kommer det ifrån? Du säger ju att du ska det kalla sig fabulerar, att det kommer ur dig på något sätt, men du ändå kan beskriva situationer där då i första hand när det gäller barnböckerna kan känna igen sig och finna tröst. Och hur borde det till?
Ja, det är väl egentligen att alltså, jag, några andra barnboksförfattare, mycket mer etablerade och kända än jag, har talat mycket om detta, bland annat Astrid Lindgren, att det verkar så som att de som skriver barnböcker ofta har dels behållit en del av sin barnsliga iakttagelseförmåga, men dels också minns rätt bra sin egen barndom, deras egen barndom. Så det är väl en sak. En annan sak är att jag tycker det är skönt att inte vara i ett fack, utan vara lite här och där, och så att ingen vet vad jag gör. Och då är det till exempel så att då när jag började skriva den här, när jag skrev den här romanen, så följdes den av flera. Och då märkte jag verkligen att jag varken hörde hemma i barnbokskretsar längre, mer än några personliga vänner, och framförallt inte i vuxenförfattarnas skrå. För det är ju väldigt mycket tråkigare, kan jag säga. Mm. Så, och då insåg jag plötsligt att de böckerna som jag skriver för vuxna, det är sagor för vuxna. Mm. Medan de jag skriver för barn, det är sagor för både barn och vuxna. Så är det.
Alltså, jag tänkte faktiskt på, jag fick komma upp för mig där, jag läste persongalleri lite grann och sånt där, lite av Lödder, alltså den här, du kommer ihåg den här, att det är så där,
du tänker på Salterböckerna, de är lite skruvade,
lite Monty Python-aktiga så där, på att det är liksom en härlig fantasi i som du,
ja,
kan,
det är roligt att höra, för kan, att det är, jag uppfattar det så själv. Ibland är alltså en bok börjar alltid för mig, antingen som, jag kan ta det här fallet med Beata och Silverträden som man pratade om förut, som jag använder de här stipendiepengarna till. Det var för att när jag första gången kom till Jonsered och gick upp för den här backen till herrgården och såg snart aspen, så där är ju träd bokar. Inte böcker, utan bokar.
Bokar,
ja. I Skåne. Det är inte så jättemycket bokar annars här.
Nej.
Men där är ju, det heter ju Bokedalen därför. Men då innan jag fattade att det var bokar, så tänkte jag, de har ju silverstammar. Och det var då jag kom på, jag skriver i det här, för jag visste inte vart forskningen skulle leda riktigt. Då skriver jag, han hittar på en fiskarflicka från Tjörn som kommer till Jonsereds fabriker och så tror hon att träden är av silver, att de är så rika, Gibson, att stammarna är av silver.
Du jobbar mycket, eller har jobbat?
Ja, det gör jag. Och det är väl därför jag bor ensam.
Ja.
Alltså, jag har en bakgrund på min pappa. Min pappa var från Bohuslän, min mamma var från Göteborg. Och min pappas föräldrar och hans syskon har stränga chatoaner.
Mm-hmm.
Och schartoaner fortfarande, säger i Bohuslän, när de går på bussen och träffar någon kamrat, så säger de, har du strävat idag? För man ska sträva. Alltså. Och jag bodde mycket hos min faster och farbror, de var barnlösa. Och min faster var verkligen, hemma var det inte alls, för det var ju ett konstnärligt hem. De tänkte nog i samma banor, i alla fall min pappa, men höll för sig själva. Men jag har fått i mig att man ska sträva. Det obekvämt annars.
Apropå hur du säger, har du någon bosländska i dig? Är det dialekt eller är...
Ja, jag brukar bo i Lyschid.
Kommer det fram då?
Ja. Och på Tjörn också, det är en annan. Nej, men alltså, min pappa betonade vissa ord på ett bohusländskt sätt. Och när jag är där uppe, för jag bodde några år i Lysekil året runt. Och det är klart att då man lite påverkad blir man allt. Men så fort man är i Göteborg så är man i Göteborg.
Det är som i Göteborg,
ja. Men jag tycker väldigt mycket, alltså jag älskar Göteborg. Och även Partille. Men,
ja,
men
Bohuslän
är väldigt viktig. Bohuslän är väldigt viktig. Och när jag var barn i Örgryte, vi hade ingen bil. Min pappa cyklade till Handelstidningen när han jobbade i Nordstan. Men innan han började så fick jag sitta på stången på cykeln. Och så cyklade vi ner om man skulle rita i fiskhamn och rita gubbar. Så följde jag med och ritade jag med.
Mm. Vi ska ta en låt där du har skrivit texten. Och nu blir det Sonja igen. Då.
Ja.
Och det är från ett album som heter Ditt och datt med Hedenbratt. Ja. Tycker jag det ser ut som här. Eller Mamma Blå kanske.
Ja, Mamma Blå heter den egentligen. Ja. Mm. Det var efter tv-programmet med samma innehåll.
Mm. Hej du gamle öbo.
Ja.
Brev från direktör Upphag i Göteborg till skepparen Strandberg på ön. Hej du gamle öbo som står på bryggan jämt. Nu vill vi ha din sjöbord som vi förut har nämnt. Det blir med svarta pengar. Allt annat är mest skit. Vi ska ha vattensängar och grogglas av
gröt. Ja, Sonja Hedenbratt var det. Hej du gamle öbo. Med text av vilka där ändå?
Ja, musiken skrev två musiker. Bert-Ove Lundqvist och Thomas Utbult.
Så det är ingen sån, man kan ju inte annars tänka sig något amerikanskt.
Ja, det är ju riktigt bluesy.
Det är blues,
men, ja, men de är tonsatt.
För det är ingen, apropå det som du sa där när du skriver att det är takt, för det är ju ingen helt lätt melodi. Ja.
Nej, men jag skrev texten först i det här fallet.
Jaha, du gjorde, okej.
Okay. Det är lite olika, men det gjorde
men då har du ändå en taktkänsla i, och apropå, det är många som är författare och skribenter som man också vill, man för fram någon slags, ska vi kalla det, samhällsengagemang eller vad man står och så vidare. Men i ditt fall det är inget som är direkt tydligt som du, eller är det så? Ska jag säga,
nej,
att
det är inget tydligt. En sån här, i den här texten så märker man kanske att jag håller på öbon.
Ja.
Och inte på direktör Upphage.
Men det är bara den här då ska vi lägga till.
Nej, men så, det handlar ju också om förhållandet mellan badgäster och bofasta. Ja, det är ju stor sak, och det var ju på ett sätt värre för anses det, men det är ju bara att det tar sig andra uttryck nu. Det kommer nog alltid vara så. Och det är jag väldigt fängslad av. Mm. Eftersom jag har en fot i varje läger, så att säga.
Mm.
Och det gillar jag. Han hade en sjöbord faktiskt. Och så hade han fönstret i sjöborden, hade han uppåt mot klipporna, inte mot sjön eller havet.
Mm.
Och då så sa han, ja, det är bara göteborgare som ska ha det så konstigt med havsutsikt. Men kan jag lika gärna titta på ett glas vann?
Ja, det kanske är något nytt mäklartips. Det är ju inte havsutsikt, men...
Ett glas vatten kan man ju bli på.
Ja, det kan man. Ett rejält, ja. Jaha, ja, det är härligt.
Ja, jag gillar det.
Ja. Man kan säga att det är... Jag tänkte lite osökt på... Claes Eriksson då, nämnde ju, som då dessutom, jag vet inte väl, men du känner det.
Ja, vi umgås.
Ja, för jag tänker med lite samma, han kanske tydligare i och för sig, men en humanistisk,
ja, det är
ska
riktigt.
Man säga, humanism i
ja,
hela
det
i budskapet. Ja. Kanske snarare då i, ja, man kan säga att det är det engagemanget.
Ja,
för,
absolut. Ja. Den lilla människan och alla människor är lika mycket värda.
Ja.
Vi får runda av lite grann.
Va? Oj, nej men.
Det har gått så fruktansvärt. Och vi ska ju prata om Partille.
Ja, no, det...
Har vi glömt något i Partille? Oves gatukök?
Ja.
Eller var det strid som gällde för dig? Den fanns väl där också på 70-talet?
Ja. Jag är ingen större korvätare. Men jag tycker det är så roligt.
Hur är det med glassen då? Vi har ju trumpglass också.
Ja, visst. Glass. caféet där, eller vad heter det?
Ja, det heter det. Mm. Ja, just det.
Det, det är som tur i närheten av min dotter och hennes familjs hus. Ja. Det är bara att rulla ner för det.
Du kanske var med och styrde lite där. Jag ska inte bo. Ja.
Nej, jag har aldrig med och styr. Eller, jag har respekt för alla. Och jag är faktiskt sån att jag...
Men din nya bok då, som kommer i april, sa du. Ja. Det handlar om din barndom från 1 till 17, sa du.
Från 1 till 17 år,
ja. Så det handlade mycket om Göteborg och Örgryte och mm. så. Mm.
Och så får man lyssna på intervjun här då för att få Partille,
ja, man, den, säger så. Man skulle kanske ha den som en slags skiva som ja, följde med. Bonus!
Mitt Partille. Mitt, ja, just det. Ja.
Jag tycker det är så fint.
Får fundera på det.
Porten mellan hällarna.
Ja, visst.
Ja, visst är det vackert. Ja. Mm. Och det stämmer ju.
Men det var som sagt, ja, det verkligen tiden går, har gått fort.
Ja,
ja.
Det är verkligen trevligt att komma hit.
Ja, det var väldigt trevligt att ha det här, och det skulle kunna ha kört säkert en hygglig stund till, kan jag tänka, skulle jag så. Men,
jag har en fråga bara. Ja. För det, din dotter och hennes pappa, då, din före detta man,
ja,
de bedömer sig själva som språkpoliser.
Ja, det är jag också.
Det är du också. Mm. Ja. Hur tar det sig uttryck för dig, så att säga? Det...
Jag blir vansinnig om folk säger fel. Jaha, vad jag anser vara fel. Men det är ju ofta det, alltså, jag är väldigt glad att Maria är det, för att det är ju lättare för Olle som är född på 30-talet, jag som är född på 40-talet, då har man ju gått i sådana skolor där allting är så noga. Men jag tycker också att det är, jag blir ledsen när man märker förslappning i språket och ja, att folk överhuvudtaget, så det är viktigt att och hålla sitt språk rent och levande och inte blanda ihop det med allsköns bråte.
Hur är du engagerad i det?
Verkligen inte.
Nej, då... Det...
jag är vädur och de är ju bäst, det känner jag till. Men...
ja, ja, det var egentligen bara det. Det står... Ja, jag tittar inte på, jo, varm, entusiastisk, socialkänslosam, stressad, impulsstyrd, aggressiv. Tycker om att stå i mitt. Och då är, tillför man mycket, men känner man sig lite undanpuffad, då kan man bli ganska grinig. Som
exakt,
ja, bra.
Men jag döljer det väl.
Ja, du gör det. Nej, apropå
hon är våg.
Ja, just det. Och det var visst, det, bara att det kom in på lite sådär och då sa hon, ja, det stämmer precis. Om det men du hon kanske mer, ja, du tar det med en nypa så kanske.
Alltså jag överhuvudtaget, jag hade en period en gång när jag tyckte, för många år sedan, jag tyckte det var intressant. Min pappa blev verkligen arg. Och det har jag kostat på skogen.
Men vi ska
så
vara
det
lite,
gick verkligen över.
Lite kul kan det ju vara ändå att kika. Sådär, men
det ska inte nej, det gör inte jag.
Nej, okay.
Men jag kommer ju ihåg vad de olika tecknen står för.
Ja, det är det.
Och
jag
tänkte på det, minns jag, när Maria hade svårt att bestämma sig när hon var en liten flicka för vilka skor hon skulle ha när vi skulle köpa nya skor. Och till slut, jag som har inte så stor uthållighet, så vad sägs om att du får båda, för hon tvekade mellan två par. Det var inte heller bra, för hon ville verkligen fatta det riktiga beslutet om vilket som var rätt val. Och det respekterar jag. Ja. Numera.
Ja. Och jag ska väl säga så förtydligare att med horoskop, det är det att man läser ett horoskop, men just de här karaktärsbeskrivningen, ja, ja, huruvida den kan ju vara lite kul om inte annat. Och så. Men det har du lämnat.
Jag jobbade en gång med Lasse Åberg bland annat i den första sällskapsresan jag skrev.
Måste, ja, just det,
jag skrev
det.
Kvinnornas repliker. Ja. Men det var inte det jag skulle säga alls, utan då pratade vi om horoskop. Och det var just under den perioden när jag var lite intresserad. Han är också. Det kommer efter väder. De är ju tröga och gillar hög kvalitet. Och...
tröga? Ja, det är jävligt. Ja. Klipp bort.
Men i alla fall så pratade jag om det och han lyssnade uttråkat på detta. Och till slut så sa han, vet du vad grejen är? Det är att alla människor är ungefär lika. Det var rätt bra sagt.
Ja, det är mycket i det. Kanske allt. Ja,
som vi kanske sagt ska ha det som ett slutord.
Ja.
Det låter ju klokt.
Tack för att jag fick komma hit. Och tack Partille för att det är en sån fin kommun.
Och sen får du komma tillbaka igen nu för att umgås med barnbarn och barn. Och
ja, det gör jag ju.
Ja, det gör jag.
Så du får...
Senast i förrgår, så det är full fart.
Ja, förstår du. Mm. Det, ja.
Men så har jag ett barnbarn i Majorna också.
Mm.
Så
jag får... Men inte så långt bort i alla fall.
Nej.
Det är i alla fall greppbart, man säger. Nej, men vad härligt. Det är som sagt väldigt, väldigt trevligt. Tack så hemskt mycket.
Tack själva.
Vi ska avsluta med Sten-Åke Cederhök, han som aldrig besökte dig när du, fast han,
ja, men han var inte bjuden.
Det var så det lät. Men han sjunger i alla fall en jättefin låt här, När lyktorna tänds på andra sidan bron.
Ja, det gör han bra.
Ja. Tack så mycket, Vivica.
Tack.
Jag vill vandra kring min ungdoms gamla kaj, höra skvalpet ifrån båtarna på svaj. Står bänken ännu kvar vid Gröna gatans trädgårdsgrind, men namnet på den...